Ja, okej. Okay. Men vi kör väl lite då. Så ser vi vart vi hamnar och bubblar på.
Absolut. Har vi någon, har vi någonting att hålla?
Vi har vi inga räcken. Vi är helt ute.
Vi ser inga stödsystem. Ingenting.
Ni har ju mig. Vad behöver ni mer?
Holy crap, aloo. Vad ska det sluta?
You don't need anything else. Ni behöver veta att det här är vårt avsnitt 250. Och att vi ska prata lite om hur det var när vi började och vad vi tror kommer att hända. Jag vet att ni inte jobbar med livslångt lärande i dagsläget, men det spelar ingen roll, för alla håller på med det i samhället. Men jag gör en liten inledning som vanligt och så kör vi därifrån.
Livslångt. En podd om lärande.
Jaha. Nu ska man försöka låta så här superpepp. Det är ju pepp detta. Fyrverkerier, fanfarer, trumpeter. Allt firande vi kan komma på. Det här är faktiskt lite insane. Till de kära lyssnarna så får vi säga då varmt välkommen till Livslångt avsnitt 250. Den trodde jag inte riktigt att jag skulle få säga där för snart 5 år sedan. Men så blev det så här. Och det är förstås en stor del tack vare alla som lyssnar på oss och tipsar och vill ha mer. Men hur firar man det här då, tänkte vi? Tills den mest uppenbara idén kom till mig. Såklart gör man det så här, så utan krusiduller men med glass och ballonger, som en av er har faktiskt hade sagt. Hej och välkomna tillbaka, Lars Lingman och Karl.
Hej Katarina,
hallå, hallå.
Hey.
Glass och ballong.
Hur känns? Ja, det var ditt uttryck som du alltid sa, glass och ballonger. Hur känns det att vara här?
Det känns svindlande.
Ja.
När du säger att det var 5 år sedan vi startat och att du till stor del får man väl säga, vi har ju bidragit, jag och Carl, har gjort 250 avsnitt.
Ja, det är helt galet.
Helt bonkers.
Det är helt.
Mm.
Hur kan man ens hitta så mycket? Jag skulle kunna hitta 250 till ganska lätt, tror jag, visade det sig. Men om du minns, Carl, så pratade vi om att kanske 10 avsnitt, att någon vill höra om det.
Ja, men det kändes rimligt, tänkte jag. 10 avsnitt, då är det klart sen liksom.
Ja, då har vi tömt ut det här området med livslångt lärande. Minns du när det var? Vilken dag vi skickade ut vårt allra första slags?
Nej.
Gissa.
Alltså, jag har ingen aning. Jag tillhör ju den här typen av människor som har en total förträngning över allt som hände från igår och tillbaka i tiden.
Aj då. Vad ska vi prata om idag, tycker du?
Ingen aning.
Ja, det var den 9 mars 2021 som vi tre tillsammans, för det var vi som var med i det första avsnittet, publicerades.
Mm.
Vad minns ni från den tiden då, mars 2021?
Ja, vad gjorde man då?
Det var pandemi, var det inte det?
Jo, det var det.
Precis, det var det faktiskt.
Och vi höll på med pandemigrejer fortfarande.
Mm. Och jag var otroligt trött på att jobba hemifrån, kommer jag ihåg.
Ja, det var lite drygt. Det är väldigt fascinerande, det kan ju ha med det att göra. Alltså, hur mycket man bara förtränger att man var hemma i 2 år. Alltså, det är ju som ett enda stort vakuum i huvudet.
Mm.
Ja, det är faktiskt svårt att liksom komma tillbaka till.
Ja.
Det är så otroligt konstigt.
Mm. Men om man säger då, vi pratar ju så mycket om att vi lär oss hela tiden, vi människor, och alla ska med i den här innovationen och allt tryck som omvärlden har på sig i olika format. Om ni försöker tänka efter, vad har ni liksom lärt de senaste snart fem åren med som den här podden har funnits?
Oj.
Den lilla frågan börjar hon med rakt av, Carl, så vi ska få komma in här mjukt och fint.
Ja, men alltså, är det inte så, Lars, att vi liksom idag gör ju helt andra saker båda två än vad vi gjorde för 5 år sedan?
Ja,
jag tänker att du måste ju, för du lämnade ju oss och gav dig in i sportbranschen.
Så är det.
Ja.
Ja, jag sysslar ju med egentligen med livestreaming av sport med hjälp av AI-kameror på väldigt stor skala. Liksom. Väldigt många kameror, otroligt många matcher, helt automatiserat, livesänt. Liksom. I lördags slog väl något rekord, gjorde 2000 livesända matcher på en dag.
Oj, oj.
Med grafik och allting och 10% av kommentering och sådana saker. Så det är liksom väldigt... Väldigt stor. Så det är ju något helt annat än vad jag gjorde då. Så är det ju.
Vi har ju pratat några gånger sedan dess, du och jag. Och du har ju pratat om att du aldrig vill sluta lära dig. Du vill vara den här lärande människan för alltid. Så du liksom fiskar upp några sådana saker här nu från i lördags eller längre bak som du har inneburit för dig att gå vidare.
Ja, men en sak som jag har kommit att inse. Jag har haft lite... det är inte kanske supermuntra stämning, men jag har haft lite människor runt omkring mig som är min ålder. Som hamnat utanför arbetslivet. Kompetenta personer som inte får ett jobb helt enkelt. Och det har liksom piskat på den här tanken om att jag tror att det alltid varit så här. Men jag tror att det är accelererande behov av att när vi blir äldre, i yrkeslivet så måste vi behålla liksom inlärningskraften kvar inom oss. Vi måste fortsätta vara beredda att utvecklas. Och det här är väl lite krasst. Jag säger inte så att det är så med de som jag känner runt omkring mig, men generellt så kan det vara så att det blir tuffare och tuffare.
Mm.
Att lära sig och känna engagemang för att lära sig nytt när man blir äldre. Så jag kämpar jag liksom verkligen bestämt mig för att det måste jag försöka vara livslångt. Och det pratade jag om förut. Föreläste om. Nu är det... Nu måste jag leverera på det.
Ja. Men tror du att det är en bra försäkring då? Jag vet, vi gjorde ett avsnitt för inte så länge sedan som hette Varför ska vi jobba till 70 när ingen vill ha oss efter 53?
Ja.
Vi är ju snart där till och med, Carl. Så att, tror ni att det liksom är en slags försäkring att ändå hålla sig uppdaterad och lära på det sättet som vi tjatar om här?
Ja, men det tror jag. Absolut. Alltså, jag tänker att en av de saker som... Alltså det är verkligen intressant med vår egen samtid och hur märklig den är med just det där med kunskap och inte minst i den här tiden med AI och så. Men jag menar, det finns ganska intressanta studier om man just tittar på AI-sidan. Att de som är mest i riskzonen på arbetsmarknaden just nu, det är ju de som kommer in på arbetsmarknaden som är helt juniora inom kunskapsintensiva områden.
Mm.
För att personer som är erfarna inom sitt domän och som sen använder sig av den nya tekniken får sådana försprång i hur de använder tekniken att det verkligen påverkar deras arbetsplatsers liksom, dynamik och hur det går till. Liksom. Och det gör att den här arbetsplatsen just nu i varje fall inte behöver anställa den där yngre personen. Och om de skulle anställa någon skulle de hellre anställa en mera senior person men som kan använda sig av ny teknik.
Just det.
Och jag tycker det där är jätteintressant, för vad det säger någonstans det är ju att även i en teknikintensiv tid där tekniken utmanar kunskapssamhället på många sätt så är det fortfarande så att det är den mänskliga kunskapen som är guldet någonstans. Men det är inte bara den gamla kunskapen utan det är när du kan kombinera olika typer av kunskaper tillsammans med varandra.
Mm.
Så ja, absolut.
Och det är ju någonting då, apropå vad som har hänt sen senast, som du ju håller på med dagligen, om man följer dig så ser man ju det. Du har ju liksom lite bytt inriktning, en ny tillvaro, fast den säkert har spår av den gamla, men där du jobbar mycket med liksom, totalförsvar och att stärka insatser i Ukraina och så vidare. Så hur har det liksom blivit för dig? Vad tog ditt lärande vägen efter att du lämnade oss här i podden?
Alltså det har inte varit någon större skillnad på det sättet. Jag tror att man i omvärlden upplever en större skillnad än vad jag själv känner att det är.
Mm.
Jag har egentligen hållit på med samma typer av saker. Det jag ägnar väldigt mycket tid åt, även om ramen råkar vara totalförsvar och att understödja myndigheter i Ukraina framförallt, så handlar det egentligen om precis de här frågorna. Det handlar om hur kan en myndighet som befinner sig i krig öka sin förmåga att ha verkan på ett bra sätt. Hur kan de vara bättre på det de gör? Och i ett modernt krig så består väldigt mycket av hybridkrigföring och informationskrigföring. Och det gör att det handlar om kunskap återigen.
Mm.
Det handlar om att kunna omsätta den absolut senaste tekniken till någonting som har effekt. Och så för min del så är det ju precis som det var när vi satt här.
Mm.
Det är bara det att tillämpningen kanske är liksom i ett lite annat ställe, men arbetssätt och metoder och praktik ser väldigt likadant ut.
Mm. Men minns du då hur det var? Det här var ju, när vi startade var ju ett år innan Ukraina-invasionen där.
Mm.
Och vi satt ju och gjorde upp planer. Vi såg ju liksom ändå att omvärlden, även om vi inte visste om den grejen, skulle kräva väldigt mycket av oss. Så minns du hur vi tänkte när vi liksom ville ha ett samtal om lärande på det här sättet?
Nej, alltså det är väldigt dimmigt. Ja, det
jag minns bara att Katarina sa det här blir kul, kom du också.
Ja, alltså jag minns ju att vi hade diskussioner om att liksom, vi hade ju en frustration någonstans.
Mm.
Och det var väl hur den saken den växte. Det var ju att vi kunde se att liksom, omställningshastighet behöver vara mycket högre och för många fler. Och att den omställningshastigheten betyder att vi alla måste kunna ta till oss av ny kunskap i olika skeden av livet under olika omständigheter. Och sen kommer de där förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på om det är barn eller vuxen eller en formell utbildningssituation eller liksom om det är det informella lärandet och vad det kan vara för någonting. Så jag vill minnas att det liksom fanns en viss frustration i det hela och en liksom insikt i att liksom, det handlar väldigt mycket om organisation och människa tillsammans på olika sätt. Och
ja, vi var ju faktiskt väldigt duktiga. Vi satte upp de här typerna av gäster. Även om vi bara tänkte 10 avsnitt så hade vi en hel radda med olika gästfunktioner och roller och även namn som vi kunde ha och sådär. Och jag minns också det här att vi ville både fördjupa och bredda det här samtalet om lärande, för det saknade vi lite.
Men det var det inte lite grann så också? Begreppet livslångt lärande var ju så i hypen. Och alla använde det precis överallt till ingen eller ringa betydelse överhuvudtaget. Och att det fanns ju ett otroligt behov av att försöka förstå och kanske någon gång förklara vad det skulle kunna vara för någonting.
Det var
djupt missförstått.
Ja. Och du var ju chef då för den lilla enheten med det lilla förpliktande namnet livslångt lärande. Alltså, minns du hur du såg liksom på att den här frågan verkligen var på väg att då bli den här hypade, till och med bassuttryck-frågan?
Ja, men vi märkte det väl på lite olika sätt. Alltså vårt namn var ju en tillgång i det sammanhanget. Ingen snack om det. Alltså att kunna säga att man var från en enhet på RISE som heter livslångt lärande var ju en tillgång för att få igång samtalet. Alla fastnade ju då liksom direkt. Mm. Vad kan ni? Vad gör ni? Vad håller ni på med? Det var ett otroligt intresse för det vi skulle göra åt. Tänkte oss ta oss an.
Ja.
Sen gjorde vi väldigt många olika saker som var inom lärande. Allt från liksom den biten av lärande som är ledarskap och i andra änden internet of things i skolmiljöer. Mm. Så det var, spännvidden var brutal. Men i det signalerar väl bara komplexiteten i begreppet, tror jag.
Ja. Ja, den här frågan om vad som har hänt de här senaste åren och hur det kanske har påverkat oss, den har vi också bett lite kollegor som nu jobbar med mig kring livslångt lärande att också svara på.
Hej, Åsa Wikner heter jag och jag jobbar med utveckling och innovation kring lärande i arbetslivet och kompetensförsörjning här på RISE. Hur tycker jag att synen på arbetet med lärandefrågor har förändrats de 5 senaste åren? Jag tycker nog att vi har gått från att vi pratade väldigt mycket om bristen på kompetens till att vi nu pratar om förmågan att förändras. För några år sedan så var det väldigt mycket fokus på de stora industrietableringarna i norr, på omställningsstudiestödets införande, den stora kompetensbristen i näringslivet. Och vad behöver vi kunna för att fixa näringslivets omställning, till att vi nu pratar om att okej, vi behöver klara av att förändra oss när omvärlden förändras, när det tar vändor som man inte på förhand såg att det skulle göra, som en årtal till exempel. Så att jag tycker lärande organisationer har blivit ett större fokus och det hörs överallt från små metall- och stålindustriföretag i Norrbotten till en stor förskoleförvaltning här i Göteborg, så pratar man om hur kan vi bli en mer lärande organisation. Jag tycker att man har flyttat fokus lite grann från lärande som en produkt och något som överförs från en till en annan, till att man pratar om det som en process. Något som händer i vardagen i samarbete, i problemlösning, och det tror jag väldigt mycket på själv. Min bästa framtidsspaning om lärande tror jag handlar om att vi på allvar kommer behöva förstå vad AI gör för kompetensbehov och för hur vi ser på lärande och vad vi behöver kunna framåt. Det finns redan nu en ganska intressant forskning som visar på att kompetens inom till exempel kundtjänst och mjukvaruutveckling efterfrågas allt mindre i USA. Att AI tar framförallt ungas jobb som historiskt har jobbat mycket med research och sådär. Det fixar AI nu. Hur ska vi hantera det här? Dels vad vi behöver lära oss, men också hur vi lär oss.
Men om jag skulle fråga er då, för det, jag får faktiskt en fråga fortfarande ibland. Vad är egentligen då? Skriker så högt som micken distar här. Vad är egentligen det här lärandet för något? Hur kan man ens definiera lärande? Vad säger ni och hur har i så fall den bilden liksom utvecklats under de här åren?
Ja, men jag, på senare tid så har jag nog kommit fram till, för jag har rekryterat ganska mycket på senare tid. Och jag kom fram till att livslångt lärande är en inställning. Ett varande mer än någonting annat faktiskt. Jag tror att, och det har väl lite koppling till det, liksom att bara den livslångt lärande individen och så vidare. För det handlar så otroligt mycket om vem man är som person.
Mm.
När jag rekryterar nu senaste halvåret, jag har ställt någonstans mellan 25-50% av intervjun består av frågor relaterat till vad har du lärt dig som har varit svårt? Vad kan du ge för exempel utifrån det?
Får du några bra svar?
Jo, men absolut. Alla har ju sin story om det där. Liksom. Det jag letar efter det är att jag ger mig inte först om att ta upp ett exempel där det var svårt.
Mm.
För det är lätt att ta någonting som är enkelt. Man sitter i en intervju också. Så här, men jag vill hitta det. Ja, men jag vill se att de har stött på något kämpande. Liksom.
Mm.
Och förhoppningsvis kommit över det liksom, och verkligen kommit i mål lite grann.
Mm.
Och sen så letar jag också efter att de i de samtalen beskriver hur de har jobbat med andra i den situationen av sitt lärande. Alltså har de sträckt sig utanför sig? Jag blir inte så kanske supertriggad av den här personen som har läst sig eller tittat på YouTube till kunskaper. Eller bara använt AI. Utan liksom i kollektivt eller i samarbete eller i interaktion med människor.
Mm.
För då vet jag att den här personen kommer också vara en källa till lärande på arbetsplats.
Ja, såklart. Och det är det alla arbetsplatser letar efter. Det var någon av er som sa i något avsnitt till mig att du är ju livslångt lärande. Det kommer jag fortfarande ihåg som en av de större komplimangerna jag har fått. Men Carl, har du liksom förändrat din syn på vad lärande är under alla de här åren? Eller hur ser den ut för dig?
Jo, men den har väl absolut utvecklats över tid. På massa olika sätt. Dels så har nog min syn på lärande utvecklats en del ihop med forskning och forskningsrön och så. Vi vet så väldigt mycket mer om hur vi människor funkar idag än vad vi visste för bara 10 år sedan eller 20 år sedan. Och oerhörda mängder föreställningar om vad det innebär att lära sig saker och ting är idag förankrade i myter som inte längre håller.
Mm.
Och det kan jag tycka är ganska frustrerande faktiskt.
Mm. Att det ändå fortsätter liksom, fast vi vet det då. Ja.
Mm.
Och så här, varför bygger vi upp hela konstruktionen om hur lärande går till och gör om samma misstag om och om igen liksom, på något sätt. Sånt kan man ju störa sig lite på.
Ja, lärandeinstitutionen har ju i alla år och länge kämpat med att hålla liksom, takt med tiden liksom. Och det finns alla anledningar att lärande, instruktioner, skolor och system inte ska vara för snabba att haka på trender och så vidare. Men det är ju, jag håller med dig här Carl, det känns som att det har blivit ett mycket mer aktivt bromsande in i framtiden nu. Och det har aldrig varit god
fast
lösning.
Där tror jag vi nu kanske hamnar då på olika bogar där. För jag menar ju nog på att en hel del av det som är moderna bromsar egentligen är ganska bra.
Mm.
Och faktiskt direkt produktiva och värdeskapande och för lärande. Och det är väl nog där jag kommit att liksom ändra på mig lite grann själv. Att jag också kommit att få en ganska mycket mer, liksom, jag tror att det har blivit mer komplext också. Alltså idag har jag nog en ganska stor, liksom, också naturligtvis med under de här 5 åren som vi har, liksom, som har gått sedan vi startade igång det här, så har jag också mina barn gått igenom skolan 5 år till, och jag har mer att liksom som förälder se tillbaka på in i den formella skolan som jag har ägnat väldigt mycket tid åt i mitt liv tillbaka i tiden.
Mm.
Jag kan väl se att liksom upplevelser jag har av att jag idag nog tänker om livslångt lärande och vuxnas lärande på ett ganska annorlunda sätt än vad jag tänker om barns lärande till exempel. Och jag har om jag tittar på andra saker som har förändrats över tid, så har jag liksom jag har nog kommit att ha en väldigt annorlunda förhållningssätt till teknik idag och lärande än vad jag hade för 10 år sedan och 20 år sedan. En väldigt, väldigt annorlunda bild skulle jag säga.
Mm.
Så absolut att det har utvecklats.
Ja, men jag håller med dig till del där. Och det jag tror som är utmanande för mig, det är när skolsystemet med jämna mellanrum i samband med teknisk utveckling, det har hänt i omgångar senaste 25 åren jag var med, hamnar i en ond loop, inte sällan piskad av politik, som gör att det ställer till mer än det gör nytta, och man tappar liksom den här sundheten som finns i stora delar av skolsystemet när man tittar på saker.
Jag har precis haft ett avsnitt, ska jag säga, om detta, bland annat. Och det här är som att leda en debatt på Sveriges Radiotiden, där man liksom står och bara väntar på att ni ska falla varandra i talet. Det här är mycket, mycket både forskning, erfarenhet, empiri och faktiskt ideologi som kommer igen i det här fältet konstant i våra olika avsnitt. Också jag har ju faktiskt under de här åren läst pedagogiska processer i arbetslivet på universitetet. Så att jag kan se också vad spåren kommer ifrån i alla de här olika, olika delarna som handlar om vuxnas lärande. Men vad tänker ni då? Ni har nämnt det båda två, droppat lite så här, en liten grej som har hänt sen sist. Det är någonting med AI. Så här. Har ni följt den utvecklingen? Nej, jag skojar. Men hur har det påverkat synen, skulle du säga, Lars, på lärande? Hur vi alla lär oss? Du sa att du inte riktigt vill att de du anställer bara ska ha lärt med AI.
Nej, alltså AI är ju ett verktyg som finns där och som har en kraft liksom, och som vi måste manövrera, precis som all annan teknisk utveckling har behövt manövreras av människor, klokt. Tillskriver den en massa magiska egenskaper som den inte har. Det har vi också gjort med varje nytt tekniskt steg liksom. Så det är samma mänskliga utmaning. Ja, nej, men jag ska ta lite mer konkret utifrån mitt perspektiv nu, som liksom är chef på ett mjukvarubolag, om man ska ha hårdagligt. Jag har en bunt utvecklare helt enkelt. Och det är med att de juniora på arbetsplatsen blir liksom utmanade av AI:n. Det här är otroligt konkret i utvecklingsbranschen. Alltså programmerare helt enkelt. Där jag tror att det är en av de branscherna som är mest utsatt här just nu. Där seniora utvecklare kan använda AI-verktyg för att göra junioras arbete.
Just det.
Och då hamnar man ju i den här loopen som kommer att komma då. Okej, men om det inte finns någon juniora utvecklare, så finns det snart inga seniora utvecklare.
Mm.
Och det kan man märka också. Det som räknas som en senior utvecklare, det sjunker i ålder liksom. Det går snabbare och snabbare att räkna som en senior utvecklare.
Mm.
Det finns en loop där som är väldigt utmanande.
Mm.
Men samtidigt så går det liksom inte blunda för den skickliga utvecklarens användande av AI, grundat och klokt, har en stor effekt på både kvalitet och kapacitet. Men det är inte lätt manövrerat, det är det inte. Vi ser otroligt mycket exempel från mjukvarubranschen där man har liksom släppt lös helt enkelt AI-användandet. Och det bygger i mjukvarubranschen finns något som heter teknisk skuld. Det är den liksom programmatiska skulden som byggs in i mjukvarusystem över tid. Och som man måste liksom refakturera, som det kallas då. Alltså. Gå tillbaka, det fixa till, uppdatera. Och det finns tydliga indikationer på att för friskt användande av AI bygger den tekniska skulden accelererande. Bland annat på grund av att det finns risker att man produktionssätter kod som man inte har koll på helt ut.
Nej. Ja, och det pratas ju överhuvudtaget om vad som händer när vi låter AI göra allt mer grejer. Jag vet inte vad du säger, Carl. Jag vet ju att du använder AI sjukt mycket själv. Och samtidigt så har du en annan inställning till tekniken och lärande och sådär. Så hur ser du på den här utvecklingen?
Ja, men jag är väldigt kluven till det. Jag kan ju se, alltså om jag tar den här hastighetsutvecklingen som Lars beskriver, den märker jag ju i mitt eget arbete på ett högst påtagligt sätt. Och det finns så många olika liksom delar i detta. Men om vi skulle peka på tre liksom lite korta exempel, så det första är ju att jag märker att i områden där jag själv behärskar ett ämne och där jag sedan applicerar AI för att accelerera mig själv kopplat till det ämnet, då kan jag åstadkomma saker och ting idag som ibland kan vara uppemot en faktor 10 mot vad det hade tagit mig att göra innan.
Ja.
Och det gör att jag helt plötsligt kan göra mera saker på samma tid.
Mm.
För det händer ju tyvärr inte att jag liksom då softar en timme.
Utan... Ingen av oss. Vi bara ökar och ökar produktionstakten.
Utan det blir bara mer då. Och med samma bibehållna kvalitet. Men, så det är liksom å ena sidan. Å andra sidan så märker jag då att när jag själv, och det finns det också ganska fint empiriskt stöd för idag, att när du gör ett arbete med AI jämfört med när du gör det utan AI, så uppstår inte lika mycket lärande i görandet. Utan det blir en produktionsleverans med ett utfall snarare än att processen är lärande. Och det där gör ju att även om man liksom kan ta hem snabba vinster i att göra saker snabbt nu, så kan det också få långsiktiga konsekvenser på individnivå av att, ja, men jag kommer inte liksom, det där kommer ju inte fästa på samma sätt som jag gör just nu. Som liksom där görandet på många sätt liksom i livet hela tiden är ett lärande, så uppstår det där liksom en problematik. Men sen händer en annan sak med AI, det är väl en tredje grej då, som är, tycker jag, fascinerande. Och den har att göra med teknikutveckling i vidare mening, men där AI spelar roll. Och det är att i de miljöer som jag idag jobbar med, där är ju hastighet oerhört viktig. Om man är i krig och man kan lösa någonting snabbare än vad fienden gör, så sparar man liv. Och därför så blir hastighet ett egenvärde. Och i den här typen av miljöer fram till, ja, det är fortfarande så ska man väl säga, i de allra flesta fall, så är hastigheten i den digitala världen, den är så snabb som man klarar av att göra nästa upphandling av ett tekniskt system.
Just det.
Det vill säga att du köper upp ett state-of-the-art tekniksystem för att göra någonting, och så har du det tills din upphandlingstid är slut, och då köper du ett nytt. Alldeles oavsett hur mycket omvärlden sedan utvecklas, så har du liksom bundit dig till den mjukvaran som du har i det sammanhanget. Och parallellt med det då, så har det ju växt upp en helt ny typ av kultur för, med kod och utveckling på grund av AI, som gör att du kan i praktiken bygga en mjukvara och använda den för ett tillfälle och sen slänga den. Jag har själv erfarit det flera gånger under det senaste halvåret, där jag har behov av en viss typ av mjukvara, och det tar längre tid för mig att hitta mjukvaran än vad det tar för mig att göra mjukvaran och använda den och sen slänga den. Och det där gör ju att jag helt plötsligt går ifrån en hastighet på upphandlingstid till hastigheten av vad jag klarar av att göra om jag har kunskap i en miljö. Och det är en enorm skillnad. Och det gör att det, vi befinner oss liksom i en slags ruptur av kunskapsproducerande verksamheter som behöver liksom egentligen omdanas i hur hela verksamhetslogiken ser ut. Och det är i princip, ja, det är väldigt, väldigt få som befinner sig där just nu och kan göra det.
Ja, och ni båda pratar ju om de här utvecklingskontexterna på olika sätt. Det var en forskare som var med oss för, nu vet jag inte hur många avsnitt sedan det är, men som också pratade om en sak som höll mig lite vaken på nätterna sen, som handlade om vår mänskliga utveckling, nämligen att det här kanske är första gången som vi lämnar över vår kulturella evolution, som han då menade är nästan lika påverkande, om inte mer, som vår liksom biologiska evolution, till algoritmer. Och ingen vet vad det experimentet kommer ta oss. För vi har alltid haft en sån typ av kulturell evolution som har format oss som människor. Så det kan man ju ta med sig om man vill fundera på vad de här tekniska också kontexterna innebär. Så.
Alltså, men det har ju varit så egentligen under hela tiden vi har levt under sociala medialgoritmer, tänker jag.
Jo, att, han menar nog under hela den här perioden som är vår livstid. Liksom. Det tror jag.
Men det, ja, jag tycker, det, jag tror han har rätt.
Synd att vi inte kan vara med om, ja, det vet man ju inte, men om 150 år ser hur det blev. Det
jag sitter och funderar på om liksom, finns det något annat tekniksprång bakåt i tiden, 100-200 år, som kulturellt har påverkat oss ganska mycket också.
Ja, boken,
ja, precis. Boken. Precis.
Ja. Så det sa min yngsta dotter igår, varför heter det bokstav? Jag bara, jo, det måste vara från när boken kom. Jag bara antar att han med typografi gör, jag vet
inte. Ja, det måste du göra. Ja. Att det, ja, just det.
Ja. För det var ju såklart en sån sak. Så.
Ja. Jag heter Johanna Nordin och jag är lärande och innovationsdesigner på RISE. Jag jobbar med att stärka individers och organisationers förmåga till förändring, lärande och innovation. Hur tycker jag att arbetet med lärandefrågor har ändrats de senaste 5 åren? Jag var faktiskt tvungen att gå tillbaka och fundera över vad jag själv gjorde för 5 år sedan för att ens komma på hur lång tid 5 år är. Då var jag på Hyper Island och jag satt och skapade en lärandeupplevelse om att vara redo för framtiden när robotar tar våra jobb. Och då hade jag faktiskt ingen aning om att AI skulle få en sån svung som det har fått nu. Så såklart har ju jättemycket hänt på 5 år. Men samtidigt så vet jag inte riktigt vad jag tycker om det faktiska arbetet kring lärandefrågor. Om det har ökat eller inte. Jag skulle vilja säga att det har fått mer utrymme och att fler jobbar mer medvetet med frågan. Men jag är inte helt säker på att det är så. Eller om det bara råkar vara så att jag är bland människor och organisationer som redan tar det här på allvar. Däremot så tror jag kanske att AI har hjälpt oss att öppna som en mental dörr kring möjligheter kring hur vi kan lära. Det känns som att det finns en ökad kreativitet där kring tillvägagångssätt. Så det känns fantastiskt tycker jag. Och lite på samma tema så tycker jag också att vi visar ett större mod kring att prototypa oss fram och testa och visa halvfärdigt och iterera. Tänka högt med varandra, vilket jag uppskattar enormt mycket. Min bästa framtidsspaning om lärande. Jag tror att lärande i framtiden kommer vara mycket mer integrerat. Lärandet på arbetet kommer vara nästan osynligt, tänker jag. Att man inte kommer vara medveten om att man är med om ett designat lärande. Utan det bara sker av farten. Det är i alla fall min önskan om framtiden.
Okej, men om vi skulle spana lite framåt då, när vi sitter här och firar avsnitt 500 om 5 år till. Det vet vi inte om det kommer ske, men ändå, men om vi skulle göra det. Vad tror ni byggt på det ni ser idag? Jag vet att det nästan inte går att spå i framtiden längre, men om ni skulle försöka, vad tror ni att liksom, samtalet om lärande kommer ta väg?
Oj, oj, oj. 5 år är ju länge.
Svindlande fråga.
Ja.
Men det är som du säger, man har ju aldrig varit så, i någon mån så har jag väl alltid haft den här, man har försökt prata någonting om så här kommer det vara om 5 år, 10 år, bla 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 bla, nu, fan vågar jag knappt säga om vad som händer nästa vecka.
Nej.
Men svår jag, får man göra det i den här podden?
Det får man, inte public service.
Det har ingen sagt.
nu minns han får man det, han har lämnat.
Ja, det är bra. Ja, 5 år, lärande, ja.
Det kan vara kortare tidshorisont också. Men vad tror ni att det här tar vägen? För nu har vi pratat så länge som ni har sagt om det här. Alla måste lära livslångt och vi ska fortsätta och omställningen går för långsamt och sådär. Så vad kommer hända?
Alltså det är ju inga problem att tänkas ner i allehanda bedrövlighets- och kaosscenarion när det gäller AI och hur den påverkar och så vidare. Om man skulle försöka tänka lite positiv framåt då liksom. Då kommer jag att tänka på den där gamla SOU:n, vingar åt människans förmåga. Den kanske jag nämnt. Det finns en sån gammal från 80-talet.
En offentlig
som skriver faktiskt. Mm. Ja, precis. Som heter vingar åt människans förmåga. Det kanske det är man, om man ska tänka lite positivt då.
Och vad ska vingarna bestå av då? Vad behöver vi för att flyga?
Ja, men det skulle väl vara någon ansats då. Den är väl inte helt ny i tanken om vad AI ska kunna bidra med. Att mänskligheten lyckades ta sig hit innan det vart för stora globala problem skapade av oss som var så komplexa att vi inte kunde greppa dem. Sen kommer en ny intellektuell entitet som vi kan använda för att ta sig an det, processa allting som behövs för att lösa den globala naturkrisen till exempelvis på ett sätt som inga människor kan göra och tala om för oss vad vägen ska vara ut ur det. Det skulle ha varit fint.
Det hade varit fint.
Om vi landar.
Vill du vara lika optimistisk, Carl? Eller vill du måla lite dystopi på väggen?
Nej, men jag 5 år är ju inte tillräckligt länge för att bli optimist, tänker jag.
Nej. Det måste bli värre innan det blir bättre.
Så, nej, men jag har fastnat lite grann vid en... Det finns någonting som heter World Uncertainty Index.
Mm.
Som man kan hitta på worlduncertaintyindex.com. Som är ett index för liksom graden av osäkerhet i världen. Och den grafen är ganska så spektakulär. För den har liksom gått upp och ner lite grann sedan januari 2008. Så var det ju ganska oroligt i samband med finanskrisen där. Och sen så blev det ju naturligtvis oroligt i samband med pandemin. Och sen blev det lite oroligt kopplat till krisen i Ukraina. Men ingenting är så oroligt som det är just nu. Mm. Och liksom det är faktor 5 oroligare nu än vad det har varit sedan det här indexet startade. Eller osäkert. Det vill säga liksom, det är väldigt svårt att veta vad som händer härnäst. Och det gör att jag tror att just den här frågan, så här, vad händer om 5 år? För mig präglas nog ganska mycket av den där osäkerheten. Att det finns så många alternativa framtider just nu. Att det är svårt att sätta ett tydligt liksom, påle i framtiden som bara dit är det. Liksom. Mm. Utan att det handlar om att liksom färdas i dimma.
Tänk då vad tufft det är för våra unga. Om vi tyckte det var svårt att veta vad vi skulle göra med våra liv när det är så fruktansvärt osäkert runt omkring. Men också tänker jag på alla som liksom tänker att okej, jag blir kanske av med jobbet som du var inne på, Lars, och jag måste göra något annat. Jag kanske vill vidare utbilda mig då för att kunna göra något annat. Men vad ska jag ens ta? Vilka jobb kommer finnas kvar? Vi har ju jobbat rätt mycket med transformation, både du och jag, de senaste åren, Carl. Hur ska man navigera i den här höga uncertainty?
Alltså jag är inte särskilt orolig för den yngre generationen i den här tiden.
Skönt.
Det är nog inte jag heller faktiskt.
För jag är nog raka motsatsen. Att det verkar ju vara så att barn som växer upp under så här fat and happy perioder, de bara är fulla av inre ångest hela livet. Medan barn som växer upp och har det lite kärvare i omvärlden tenderar att gaska upp sig.
Ja, men de som är 20-25 nu då, de har ju ändå växt upp då som fat and happy.
Ja, nej, men då är det väl... Jag vet inte. Nej, det är ju inte lätt. Om man har växt upp under en säker tid och sen faller in i osäkerheten under unga år. Mm. Det tror jag, det är nog den generationen som har det tuffast, skulle jag nog säga. Mm. Annat än de som inte vet något annat än vad det här är. Då är det liksom ett mindre problem.
Ja. Nej, men det, och så, sen har ju liksom alla upp till 25-30 och har ju den där mänskligt inbyggda, ska vi kalla det, inte arrogansen, utan ja, men de är ju rätt i grund och botten, de flesta utav, det är förstås fantastiskt hemskt, alla som drabbas av krig och hemskheter och svält och så. Men generellt sett så är de väldigt intresserade av vad som är närmast dem i form av jämnåriga och interaktioner med dem. Om den finns där, oavsett om det är oxfilé på tallriken eller
ingenting.
Pasta. Mm. Man ska ha mat, det är ju faktiskt en grundtes. Då de har andra, det är ju när man blir äldre så man blir oroligare, tycker jag.
Jag tänker också att jag ägnat ganska mycket tid under det senaste året i Ukraina, och där umgås jag med kollegor som är betydligt yngre än vad jag är. De är runt 25-30. Många av dem, vissa 30, liksom 35, men absolut majoriteten är verkligen yngre. Och de har levt hela sitt unga liv i krig. Och det är klart att de är färgade av att leva i krig, och det är verkligen hemskt på alla sätt och vis, men ett mer levnadsglatt folk och ett mer kulturengagerat folk har jag aldrig träffat. Alltså det är ju, nu är jag på väg ner till Kiev igen här, i närtid, och jag ser fram emot julmarknaden. Alltså det är ju så himla häftigt och fint med alla människors engagemang, liksom passion för livet och lusten att vilja någonting bättre. Och det ser jag ju mer det här än vad jag gör här. Så jag tror inte liksom att det är liksom graden av osäkerhet som är det som på något vis sätter tonen för hur ens eget liv blir på det sättet. Det tror jag inte.
Björn Flintberg är strateg och forskare kring livslångt lärande på RISE. Varsågod Björn, vad är din spaning kring lärande?
Lärandet idag sker hela tiden. Jag ser det i min son, jag ser det i hans klasskamrater. De sitter redan och håller på med AI. Han gjorde sin första Discord-server när han var 8. Han började med modda till olika spel när han var 10. Men i skolan så är det fortfarande... Pelle som är ledsen för att Lisa inte vill låna ut sin cykel. Och jag tror att det varken är lärarnas eller rektorernas fel, utan det är ett systemproblem jag tror vi har i skolan som oroar mig minst lika mycket som den här trygghetsfrågan som ofta får mycket mer uppmärksamhet i medierna. Skolan kommer allt längre ifrån den vardag och den verklighet som eleverna lever i utanför skolan. Där samhället är allt mer digitaliserat, AI börjar ta naturlig plats i många hem. Och jag tror att det är farligt för skolan, därför att ju längre bort skolan kommer från resten av verkligheten, desto svårare blir det för skolan att hävda sin relevans, så att säga. Och det spelar ingen roll, tror jag, hur mycket man inför nya regler och striktare ramar om hur mycket man ska sitta still och lyssna. Därför att lärandet ser allt mindre ut så. Lärandet blir allt mindre en fråga om att bara ta emot ensidig information. Och många lärare har ju förstått det här redan och jobbar jättehårt på det på många fina sätt. Och vi ser ju exempel på det när vi är ute och arbetar runt om i landet. Men jag tror att vi hade behövt modig, framåtblickande politik. Jag tänker tillbaka inte minst på avsnittet som var för inte så länge sedan med Estlands utbildningsminister. Och det finns många andra i Livslångpodden som jag tror man kan lyssna på om man vill titta på hur framtidens skola skulle kunna se ut. Vi måste lära oss läraren att lära och läraren att lära om. Vi måste försöka se en skola som förbereder eleverna inte för ett yrke i framtiden, så som det en gång var när vi byggde skolan efter industriella revolutionen och efter andra världskrigets stora boom av industri. Vi behöver en skola för framtiden. Vi behöver en skola för cybersamhället, för IT-samhället, för AI-samhället. Vi behöver en skola där tekniken blir en naturlig del av vardagen på samma sätt som elektriciteten är det idag. Och jag tror att vi behöver tänka modigare. Jag tror vi behöver tänka större. Jag tror vi behöver tänka förmågor snarare än bara kompetenser. Och det är vad jag önskar mig julklapp det här året.
Och alla på en mer, jag vill inte säga banal not, men ändå lite. Alla så här HR-avdelningar som funderar över vad ska vi nu erbjuda för kurser? Hur ska vi liksom hålla våra medarbetare rustade? Eller för den delen universitet och sådär. Vad kan man säga om det då, om livslångt lärande-grejen där, eftersom det är så osäkert?
Ja, men här tror jag, det här har vi ju tre tror jag pratat om tillbaka till den väldigt mycket. Om det där med liksom, hur ska det där gå till liksom? Och där tänker jag, här är väl, tror jag i varje fall att vi är liksom mer överens kanske. Men det här med liksom, vad är lärande i arbetslivet egentligen? Är det den där kursen som man får av sin HR-avdelning? Eller är det när jag lär mig med en kollega i arbetet som jag just nu håller på med? Och i min bild, i min bok liksom, så är ju det absolut största lärandet som uppstår hela tiden är ju med mina absolut närmsta kollegor i vardagen. Och att liksom skapa förutsättningar för det lärandet som bara är i stunden precis hela tiden, det är ju liksom det mest värdeskapande man kan göra. Så kan man skifta lite resurser från HR-avdelningarnas kurser till att möjliggöra för det där helt vardagliga lärandet, tror jag vi vinner ganska mycket på det.
Ja. Det där vet jag att du är inne på också, Lars, eller hur?
Ja, men alltså det bästa lärandet tror jag, har vi nog ändå sagt sedan vi startade kanske. Det bästa lärandet, det sker på jobbet, inbäddad i de vanliga arbetsuppgifterna, inbäddad i de vanliga strukturerna med konkreta uppgifter som är på riktigt helst. Då blir det maximalt lärande, så då blir det riktiga drivkrafter för lärande. Kursen, ja... Då måste jag alltid sitta där och försöka omsätta vad det här som jag lär mig nu, hur ska jag omsätta det till någonting? Och sen ska jag föra det vidare till någon där också och så vidare. Och jag tror att vi också har pratat tidigare om den här idén om att det är HR-avdelningen som ska styra det livslånga lärandet på en arbetsplats. Den är ju fel. Det livslånga lärandet ligger i det vanliga ledarrollen. Eller lärandet, livslångt lärande, vad som helst. Liksom. Det är där det ska hända. Det är inte en HR-avdelnings. HR kan vara jätteviktigt. Men det här är inte en grej som de ska.
Nej.
Det måste man se till att cheferna tar ansvar för. Eller medarbetarna själva.
En liten shoutout till detta då. Okej, Karl och Lars, till sist. Vad önskar ni er mer mest då av åren som ligger framåt? Både kanske när det gäller ert eget lärande och liksom hela samhällets famning av det här begreppet och hur vi jobbar med det. Vad önskar ni?
Det kom jag på. Du har ju frågat mig 1000 gånger. Håller du på att lära dig? Och så har jag alltid typ sagt att det var Adobe After Effects. Jag var så sugen på att lära mig det 3D-animationsprogrammet. Det kan jag nu.
Nej, fantastiskt.
Ja. Jag är otroligt stolt. Ja. Eller kan och kan. Det är ju sån här funktion som, eller ett program som har 200 miljoner funktioner. Men nu kan jag i alla fall göra någonting där. Som har rimligt värde. Och mycket riktigt så var det ju så. det var ju ett behov på jobbet av att någon måste göra den här grejen nu. Vi måste liksom få det här på rull. Någon behöver ta sig an det här liksom.
Okay. Och då fick det bli du.
Då helt plötsligt vart det blåslampa och ett antal kvällar någon helg. Och sen har jag lärt mig keyframing och annat sådana där på den nivån som behövs för att det ska bli coolt. Jättenöjd över den.
Grattis, vi applåderar.
Men jag vet inte hur länge jag kan flöjta på den.
Ett litet steg för mänskligheten, ett stort steg för Lars Lindgren. I övrigt då, vad säger du Carl? Vad hoppas du på de kommande åren?
Ja, men jag hoppas, för egen del så ser jag fram emot att undervisa mer.
Mm.
För det tycker jag är jättekul. Alltså riktigt god undervisning i universitetskontext.
Där är kursen okej.
Där är kursen okej, ja. För att det är en samhällsekonomiskt värdeskapande logik. Mm. Men för den enskildes lärande finns det ju mycket bättre sätt att göra det på. Men för mig som utbildare så är det ju fruktansvärt kul.
Mm.
Så är det ett rent hedonistiskt perspektiv så föreläsa mer. Mm. Det ser jag fram emot. Och sen för världen så håller jag tummarna för att vi liksom, ja men det där som du var inne på Lars med att liksom det kommer nya tekniker och så bara yrar alla loss och så blir det jävligt flummigt till exempel i skolan och så.
Mm.
Så är det ju i hela samhället nu, så är det ganska yrigt kring hela AI-utvecklingen. Mm. Jag hoppas väl att vi ganska fort kommer igenom den där yra fasen så att vi fattar när det här är värdeskapande och inte så fort som möjligt.
Mm.
Ja, också så väldigt, en sak som är en sån tekniskt språng som jag är väldigt fundersam på är ju vad är liksom nästa, när det gäller AI då, det är okej. Den generations AI som var nu som är ganska mycket tokenbaserad och vi ska bygga datacenter ska kunna processa så mycket token som möjligt så fort som möjligt och så vidare. Den har ju en fysisk begränsning på många sätt, energimässigt och så vidare. Men vad som är nästa steg, den nästa generation, den är väldigt intresserad av hur den ska bli. Men förhoppningen är om att den ska kunna innehålla annan dynamik och passa mänskligheten bättre.
Vad skulle man kunna göra då? I dina drömmar?
Ja, men allting, det som man pratar om just nu, det är ju liksom att algoritmerna, AI:n, behöver kunna fungera mer som människan. Alltså det är egentligen vårt visuella, alltså det seendet vi gör, snarare att processa tokens och tecken och siffror och sådana grejer. I det så blir den på ett skärande sätt likare människan, men också kanske kan vara mer i linje med människan på ett bättre sätt. Det finns väl lite initiala projekt på den där fronten som visar på att det finns en annan generation som har otrolig potential. Som gör att vi slipper ösa massa energi på datacenter. För att processa för mycket.
Jag som precis har avslutat en stor förstudie för en av omställningsorganisationerna om då vad man tror sig behöva kunna framöver.
Ja.
För alla kom in i princip, nej inte alla, men många kom in och sa jag tror att jag måste lära mig prompta, säger de. Jag är inte så sugen. Och så lämnade de oss med att jag tror jag behöver lära mig att vara människa i den här tiden. Så känns ju det som du just sa, Lars, väldigt i linje med detta. Är det något annat ni vill skicka med lyssnarna så här på 250-avsnittsdagen?
Ja, men de kan väl kolla in de gamla goa möpparna med de här Waldorf och Stadler som satt på den här bänken och uppe på hyllan och kommenterade tillvaron.
För det är ni.
Så ja, kan man dra sina egna slutsatser, tänker jag.
Roligt. Och samtidigt som du sa det så försökte jag ta en bild här av oss. Så, där klick, sa du.
Snyggt.
Det är ni som är dem. Ja, bra. Tack för den visdomen då från den gubbhyllan som vi fick till oss i det här avsnittet.
Tjusigt. Bra jobbat, Katarina. 250 avsnitt. Det är helt bonkers.
Det är sjukt coolt. Faktiskt.
Det är faktiskt varje vecka när jag ska publicera så måste jag gå tillbaka och titta vad var siffran förra gången. Mm. För att det är så omöjligt att komma ihåg när de börjar gå upp i den här
mängden. Jag måste ju fråga det bara. Och jag blir förvånad. Nu har vi bara pratat med oss och inte vi med dig.
Ja, precis.
250 för dig.
Ja.
Hur känns det då?
Nej, men det känns lika overkligt som vi har pratat om redan. Men också så har jag förstått liksom, i efterhand när jag börjar titta tillbaka. Och man vet ju aldrig hur länge man kommer hålla på och sådär.
Mm.
Då inser jag hur sjukligt mycket jag har lärt mig av att få träffa människor här varje vecka. Alltså det är på en nivå som är, för det är både att jag får ställa alla frågor jag blir nyfiken på, och så måste jag läsa på, och så kanske jag sen berättar om det i någon föreläsning, precis som du var inne på, undervisa, you teach what you got to learn. Mm. Och så liksom rullar det där i en, ja, det är helt otroligt, för att inte tala om alla kontakter och sådär. Men jag kan verkligen rekommendera alla som vill lära sig intensivt och mycket att göra något sånt här, starta en podd eller så.
Ja, det är riktigt så lifetime achievement, ja, på något vis nästan.
Ja. Ja, men det måste man ändå säga. Jag har ju intervjuat folk i hela mitt liv, men det här har ju varit väldigt speciellt, just för att man är helt fri att verkligen utforska allt åt alla håll och så just ställa alla de där frågorna. Så det är, jag är djupt tacksam och glad över att vi fick den där idén där.
Det måste ju vara en sån här situation där du sitter och tänkt, livslångt lärande.
Ja.
Tänk om jag fick hålla på med det här ämnet istället. Ja. Vad skulle du välja då?
Ja, men det är när det blir för insnävat, när vi pratar om livslångt lärande som om det vore bara kompetensförsörjning för en arbetsmarknad till exempel, eller bara teknik eller sådär, då, det vet ju ni, då dör ju min själ.
Ja, men vad skulle du välja då? Nu ska jag göra 250 avsnitt, men om något annat.
Människor och tro igen.
Det tror Karl, han tror att det är min. Det har jag gjort redan, det är jag klar med.
Människor och tro?
Ja, jag gjorde det programmet för Sveriges Radio en gång tiden. Nej, men jag har ju mer och mer riktat mitt intresse den senaste tiden mot liksom, den här ovissheten, den här transformationen som vi alla känner. När systemen inte räcker till längre och det börjar knaka och sådär. Vad är liksom kapaciteten i oss människor då? Och den kan ju handla om lärande, att vi behöver rusta alla i det för att orka hänga med. Liksom. Men den kan också handla om jättemycket sånt som jag håller på med en del nu, nämligen konst och kultur, apropå det Karl sa om Ukraina. Hur kan vi liksom göra oss resilienta genom att fortsätta vara människor i det vi alltid har behövt i det? Och då spelar det ingen roll om AI kan göra bättre låtar eller tavlor eller vad det är, för vi människor behöver det här. Och då, så sådana frågor intresserar mig jättemycket. Så då kanske jag skulle liksom skruva mig ännu mer med 250 avsnitt om det.
Livslång osäkerhet, det låter inte riktigt lika
ändå bra
inbjudan
idé
som programtitel. Men kanske.
Faktiskt, det är många som känner den.
Ja,
kör det vind. Jag kommer att lyssna på det.
Ja, det är perfekt.
Ja, jag också. Vi hejar på från balken, jag och Karl.
Jag ringer. Tack snälla, Lars Lindman och Karl Hit, för att ni kom tillbaka till Livslångt 250.
Tack för inbjudan.
Tack. Hej då.
Hej då.
Du har just hört Livslångt, en podd från Rise om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.